Så, då är det eliten som har kommit hit, om jag förstår det rätt, som är en liten men naggande god. Och ska lyssna på lite hur man lyckas med appar som publiceras i Windows Store. Jag heter Johan Lindfors och jobbar på ett litet konsultföretag som heter Coderox. Så pass lite så att det är faktiskt bara jag. Där hjälper jag kunder att bygga appar för Windows och Windows Phone och har gjort så de senaste åren. Innan dess så var jag 13 år på Microsoft och ansvarade för mobilevangelisering, så jag lärde upp mig rätt mycket av den plattformen. Och också varit utvecklingschef för ett litet konsultföretag innan en vända också. Under senaste åren så har jag byggt 30-tal appar kanske som finns publicerade. Allt ifrån förinstallerade Windows Phone-appar för nyheter exempelvis till förinstallerade appar på Windows. Till bankmedia, navigering, spel, finans, foto, massa olika. Jag har haft ett väldigt förmånen att ha väldigt brett spektrum av appar. Det har också gjort att jag har lärt mig väldigt mycket om utvecklingsplattformen generellt, men också om hur ett mjukvaruprojekt bör bedrivas för att lyckas att nå fram med appar. Ofta genom att man har gått bet på många av sakerna och fått lära sig den hårda vägen att vi borde ha agerat annorlunda på olika sätt. Det har varit mycket portningar från iOS och Android till Windows och Windows Phone. Så att det har varit en intressant resa. Och därför den här presentationen som jag ska prata om då nu är saker som vi har, eller jag har kommit på under resan, ska säga vi egentligen, för det har alltid varit flera personer, väldigt sällan som man är ensam med projekten, kommer fram med det här borde vi ha tänkt på redan tidigare, eller så här borde vi ha agerat annorlunda. Och det är allt ifrån egentligen hela processen när vi bygger en applikation, men alltid med Store som någon sorts central nav, därför det är där vi vill försöka publicera och komma ut mapparna och vad det egentligen innebär. Så jag ska börja med planeringsstadiet, vad man ska börja med redan idag om man skulle börja med bygga en ny app. Utvecklingen, vad bör man tänka på där när man sitter och kodar, när man sedan går in i testfasen innan vi ska göra första publika releasen. När vi faktiskt väl går till och publicerar, certifierar, vad kan vi tänka på då? Vad kan vi förbereda oss för det? Och sedan också hur vi kan agera med de tjänster som finns runt omkring Store för att underhålla och få våra kunder att bli mer aktiva med de appar som vi sedan publicerar. Analysera det resultatet för att ta in det i nästa planeringsfas och sen så går hela cykeln runt. Hoppas att det här håller en timme ungefär, eller vad den tiden får ta. Så vi börjar lite med planeringsfasen egentligen. Och det jag kan börja med direkt och det är att ni ska också börja direkt. Det finns saker som tar tid i Store och sånt som vi verkligen inte vill hamna i sista sekund när vi ska till att publicera appen eller vi ska till att certifiera. Och vi har en kampanj som ska dra igång och vi ska nå ut våra kunder för vi ska kanske hantera. Vi ska vara klara till Halloween eller vi ska vara klara till julhandeln eller något sånt där. Då vill man ha alla sådana här saker klara och förberedda. Exempelvis att det tar ett tag att faktiskt registrera sig på ett konto och vidimera de kontaktuppgifter, företagsuppgifter, eventuellt om man behöver certifikat från Symantec för publicering och självcertifiering och liknande. Så tar det här ganska lång tid att genomföra. Det är lite olika beroende på hur stort företaget är och vilka kontakter man har med olika aktörerna. Men man bör göra det ganska så snart i alla fall. Man behöver också kanske faktiskt titta på att om man har möjligheten att ha en person som är en sorts release manager eller ansvarig för relationen, kontakten med Store. För Store-verktyget i sig är ibland lite ointuitivt hur det fungerar och agerar. Och därför kan man försöka ha en person som faktiskt kan portalen och vet hur den fungerar så att man vet vad som kan gå fel och agera på det. Om ni har stora varumärken och ni ska släppa appar så bör ni gå ut ganska snabbt och reservera namnet på applikationen. Det här har hänt lite för ofta ska jag säga att ett namn har reserverats av någon annan aktör på marknaden trots att företag, eller applikationsnamnet kanske är varumärkesskyddat eller trademarkat eller copyrightat eller vad som helst. Så går folk in och reserverar. Det finns alltså ingen riktig kontroll i Store som säger att det här namnet tillhör dig som kund eller partner i det här fallet. Utan det är helt enkelt bara en sorts sträng igenkänning och säger är det någon annan som har registrerat eller reserverat det här namnet så får man tillåta sig det. Därför att Microsoft är väldigt ivriga med att få ut appar naturligtvis. Så det tillåter väldigt mycket att vem som helst kan egentligen publicera vad som helst också i apparna. Eller i Store. Men det betyder också att de är väldigt öppna med att hantera intrång på varumärken. Och de är väldigt aktiva med att hjälpa till att driva case eller fall där det är varumärkesintrång och hjälpa till med. Det finns en process alltså för att om någon har registrerat ert varumärke, om det är företagsnamn eller applikationsnamn, så finns det en process att anmäla det och sedan gå igenom den här cykeln egentligen då, att visa att man har skydd, varumärkesskydd och liknande. Men det tar tid. Och det är inte heller någonting man vill stå med när man ska till och göra första publiceringen. Så därför gå in, reservera namnet på applikationen, se till att ingen annan har registrerat det. Ni kan också reservera flera namn för applikationen om det är så att ni har olika lokaliserade namn för olika marknader. Så att det där bör man tänka på ganska tidigt. Börja också titta på just lokalisering och marknadsmaterial. Flera gånger så har vi stött på problemet att det finns, när man ska till att publicera så behöver man en beskrivning, man behöver nyckelord för applikationen, behöver en del saker som ska fyllas i. Och har man inte det materialet lokaliserat i de språken som applikationen är skriven för att fungera med, så kommer man också stöta på problem och utmaningar och alltså behöva samla in ny lokaliseringsmaterial. Det kan ta ett par dagar i alla fall att få det att funka, och ska det gå väldigt snabbt så blir det ganska dyrt att få lokaliseringen gjort. Så det bör man också titta på ganska snabbt. Och det är också nämligen det att om ni säger att er app är lokaliserad till att fungera i Sverige och England, alltså ni har stöd för svenskt språk och engelskt språk i appen, så kommer även Store att säga då behöver ni fylla i svenskt och engelskt marknadsmaterial. Så det här är någonting som man bör hantera. Någon annan sak som kanske få, är det någon som bygger spel förresten? Okej, okay. Då bör man också titta på åldersklassificering egentligen. Om den här appen är lämplig för 3 år eller 5 år eller 10 eller 13 och sånt där. Det finns olika ratings för olika länder. Och det här är också någonting som man bör börja med ganska tidigt. Därför att man behöver få en sån rating ofta per app, per land. Och de tar pengar för det också. Så det är någonting man bör titta på ganska tidigt att få igång en sån process. Så det här är en liten små tips som man ska börja med som egentligen... Som utvecklare man kanske inte tänker på alls. Utan man står där precis som man ska till att släppa och säga att vi kan inte certifiera. Så att börja titta på de här ganska tidigt. Om det är så att ni också vill tjäna pengar på era appar, vilket kanske inte är för förvånande, så bör man göra en del val. Och de här valen bidrar med fördelar och nackdelar och en del saker som man bör tänka på även där. Exempelvis så kan vi direkt säga att vår app ska vara gratis. Den ska inte ha några köp eller någonting, utan är helt gratis allting. Då är det bara att tuta på egentligen. Det är ganska lätt att få ut den appen och publicerad. Ska den ha betalversion och vi ska dra in pengar på det här också, då kommer vi också behöva registrera kontaktuppgifter och säga bankuppgifter för kontot som vi har, så att pengarna kommer kunna komma in till oss när de börjar ramla in. Vi kan då också välja om vi vill vår app ska vara gratis med, och vi kan göra en betalapp. Vi kan göra en betalapp med en free trial. Så vi kan ha alltså en app som du kan ladda hem och prova och tycka att den här är bra under en viss period eller en viss, till ett visst steg i appen exempelvis. Återigen, om ett spel säger man du kan spela de första 5 banorna, sen så kräver du att du köper appen. Det är trial och sen så gör man ett köp, så låser man upp funktionalitet i den. Eller så gör man en betalapp och en gratisapp. Så man har 2 stycken appar i Store. Det finns rapporter som visar att det är ett bättre resultat att ha en gratisapp och en betalapp än att ha en betalapp med trial. Varför vågar jag inte svara på? Jag antar att någonting med mentalt att göra, att det här med trial låter inte riktigt lika bra. Man vet inte riktigt när man kommer att få låsa upp den här appen och sånt där. Utan det är bättre när en gratis app som är nedlåst i funktionalitet är bättre. Ett annat alternativ som också är tillåtet då via Store är ju att du faktiskt inte tjänar dina pengar via Store, utan du tjänar dina pengar någon annanstans. Som freemium-modellen som Spotify har exempelvis, eller andra nätleverantörer egentligen. Där man alltså har en gratis app, men du betalar för tjänsten egentligen. Du betalar för prenumeration exempelvis, eller du betalar för mervärde och sådana saker. Det är också en modell man kan fundera på. Microsoft är också väldigt öppna med att du kan integrera andra betallösningar i din app också. Om du känner att Windows Store inte är aktuellt. Så om du känner att det finns andra aktörer som kan hjälpa dig bättre, då finns det möjligheten att göra det också. Ganska vanligt är att man använder IAP-er eller in-app purchases. De som är vanligast att använda just nu då är consumables och durables. Consumables är egentligen konsumerbara varor som du kan köpa flera stycken utav varje vara. Medan durables egentligen är en vara som redan sträcker sig under en längre period. Consumables i spel exempelvis är att man köper gold bars eller man köper boosters som man kan använda och konsumera. Medan durables är egentligen att man låser upp funktionaliteten i en viss bana eller man låser upp en någon annan feature egentligen som gör att man kan använda den hela tiden sen i spelet. Vad man också bör tänka på är om du ska bygga en universal-applikation, och det här är någonting man bör tänka på ganska tidigt också, så måste du ta beslutet på om din universal-applikation, alltså Windows 10 och Windows Phone, som är fortfarande två olika plattformar om man säger så, inte från ett klientperspektiv, om det som du köper i den ena plattformen också ska gälla i den andra. Du behöver inte göra det, utan du kan helt enkelt säga att de här är fortfarande två binära olika identiteter, om man säger så egentligen, så att du gör köpen på respektive egentligen. Det finns fördelar och nackdelar med det här också. Fördelarna ofta är för kunden att man köper på ett ställe, det rinner rätt över, man får pengarna eller goldbars eller det som flyter över hela plattformen. Det negativa är att hantera synkronisering mellan de här plattformarna är ganska svårt. Speciellt om man jobbar med ekonomi och pengar så är det känsligt hur pengar flyter. Då är det lättare egentligen att bara isolera sig. Ett annat val är att jobba med annonser. Och vi kommer återkomma lite till annonser och vad man behöver tänka på där. Men initiellt kan man tänka när det gäller annonser är att man bör fundera lite på vilka tillgängliga marknader man ska jobba mot. Om det är så att vår primära marknad är Sverige, då är annonser inte så bra, med åtminstone inte om man tittar på annonser med det som Microsoft erbjuder i sina nätverk. De har ganska låg fill rate och det är egentligen bara banners som man kan använda. Det finns flera olika typer av annonser också, men de är antingen inte tillgängliga i Sverige eller så har de en väldigt låg fill rate. Alltså man drar inte in så mycket pengar, det är inte så många som träffar dem egentligen. Det finns inte så många som säljer annonser på det sättet. Men det finns andra annonsnätverk också som man kan tänka sig och de kanske har en bättre och en högre funktionalitet. Man bör också tänka då på igen när det gäller marknader att titta på lokalisering, globalisering. Man bygger stöd för det ganska tidigt i både IAP-er och appen i sig. Man bör också tänka på eventuella restriktioner som finns för vissa appar. Jag har stött på problem exempelvis med när vi släppte en media-app för väldigt länge sedan där vi hade i marknadsmaterialet en logotyp från en skiva med en artist. Och artisten var tydligen lite för lättklädd för att det ska kunna publiceras i Kina exempelvis, tror jag det var då. Så då stötte vi oss på problem med marknadsmaterialet på grund av innehållsrestriktioner i ett land. Och så fick man börja tänka om hur man skulle publicera där och sånt där. Så det, man får vara ganska förutseende när man jobbar med de här sakerna och vara ganska medveten om det också då. Nu blir det lite mer tekniskt, för nu, det här är saker som när man är i planeringsfaset, och det här kanske inte allting har med står att göra, men det har relaterat till absolut. Därför att vad ni kan behöva tänka på ganska tidigt i en utvecklingsprojekt är saker som ni, jag ska inte säga att ni måste ha i appen, det bör vara med. Det är saker som väldigt ofta kommer lite för sent eller typ efter en eller två versioner att vi borde ha haft. Och det är exempelvis versionshantering. Alltså kunna veta vilken version av appen som är ute just nu. Så läser av manifestfilen ofta för att se att det här är verkligen den appen som ligger i store. Och sedan kunna basera logik på versionshanteringen. Alltså. Som exempelvis en påtvingad uppdatering. Alltså kunna forcera ut en uppdatering. Ni vet säkert att i Store idag på både Windows Phone och Windows kommer automatiskt applikationen att uppdateras och du kan som användare gå in och säga nej, det vill jag inte ska ske. Jag vill själv kunna välja att plocka ner apparna och välja när de ska installeras. Det vanligaste är att folk inte gör det. Men ibland så kan det ändå vara värt att faktiskt i appen själv säga att den minsta versionen av appen som får användas är den här. Och då behöver man ha versionshanteringen implementerad tidigare. Och naturligtvis även logiken för att kunna tvinga ut en uppdatering. Sen kan man också göra det på flera olika nivåer. Man kan ha en tvingande uppdatering som säger att appen får inte starta. Man skickar upp en splash screen som säger du kommer inte längre än hit förrän du uppdaterar till den här versionen. Eller så kan du ha en dialogruta som säger hej, har du sett vår senaste version där vi har gjort det här? Vi rekommenderar att du uppdaterar. Och så kan man slänga upp den i ansiktet så många gånger som möjligt så att tills appen uppdateras. Men man tvingar inte ut uppdateringen. Och det här får man välja själv när man vill göra och varför man vill göra det. Ofta handlar tvingande uppdateringar om att ha någonting gått sönder på servern. Man har en säkerhetsuppdatering som måste ut. Eller att man har ett protokoll, ett nätverksprotokoll som har förändrats så pass mycket så att vi måste ut med en ny version. Man måste blockera tidigare användare och sånt där exempelvis. Det är jättetråkiga saker, men det är ännu tråkigare att sitta den sitsen att man måste göra en tvingande uppdatering och så finns inte logiken implementerad. Och du kan inte gå till Microsoft och säga ni måste ut med den uppdateringen, för de har inte den funktionaliteten i Store. Så där måste man bygga in. Need to have, saker som också är lite roligare kanske att ha, kraschrapportering är väldigt bra. Kraschrapportering finns inbyggt i Store, vilket gör att ni kan själv titta i rapporter som användare som säger att de tillåter att Microsoft får tillgång till kraschrapporter och sånt där. Kan man se i Store att man ser kraschanalyser och dumpar och stack traces och liknande. Väldigt bra faktiskt, du kan till och med ladda hem en lista och kunna debugga och sånt. Vanligtvis är ändå att man kanske själv vill ha någon sorts analysverktyg som kontrollerar hur många krascher man har lite mer i realtid än med den fördröjning som finns exempelvis i Store. Det handlar ibland om timmar, ibland upp till dagar. Det är lite beroende på vilken rapport man tittar på. Inte bara krascher utan kanske också analys som jag återkommer till lite senare om hur användarna använder er app. Saker som är ganska viktiga att tänka på ganska tidigt. Det är inte ett måste, men det kan vara nog så viktigt om det är en viktig del också av själva affärsverksamheten att kunna veta vad användarna gör i appen. Saker som kanske är roligt att ha, men som AB-tester. Jag vet inte om ni har jobbat med sådana saker förut. Jag kommer återkomma till det lite också sen, vad det kan vara. Och in-app-återkoppling, alltså inne i appen kunna säga vad användarna tycker om appen, rata den och liknande. Bara rata är ganska viktigt att kunna säga att egentligen få användarna att själv gå ut i Store och säga att den här appen är en femma eller en fyra eller en trea. Och ett litet tips när det gäller återkopplingen och be användarna att rata. Be inte användarna att rata direkt efter en krasch exempelvis eller direkt efter de har förlorat en bana i ett spel, utan det ska gå ut med en förfrågan om att rata oss högt när användaren är som gladast. Klarat en bana efter 14 försöken och sånt där, då rata oss liksom, och då blir det en femma naturligtvis. Rating är väldigt bra. Det är en jättebra marknadsföring. Det gör att man kommer högt upp i listorna på Store och sånt där också. Så att någonting att faktiskt fundera på. Det finns till och med ramverk gjorda. Nokia hade ett sådant förut, ett ramverk för phone som man kunde lätt integrera för att kunna driva till Store för att göra rating och liknande. Okej, så att, det där är lite av planeringen. Jag förväntar mig lite att ni redan har sett hur Store ser ut. Jag har tyvärr nu då så att det här kontot som jag har här nu är mitt eget företagskonto. Så att jag hoppas att ni inte tar några siffror mer eller något sådär. Jag tror inte ni kan använda det heller visserligen. Men det här är ungefär den informationen som man behöver fylla i då. Man behöver att, ja, om man har semantik i den och sådär för självcertifiering och liknande. Om man går till Dashboard Overview så kommer man också kunna se vilka appar man har här. Tyvärr så kan jag inte visa dem just nu för jag har några av mina kunders appar som ligger som betor och sånt där. Så jag vill inte visa det. Men däremot kan jag visa en annan app som jag har som heter Universal Catapult Wars. Det här är ett XNA Starter Kit som håller på att porta till C++ och DirectX. Jag har en annan som heter Tabata Timer som håller på löpning och sånt där egentligen. Vi kan titta lite mer på rapporter och sånt där snart också. Men att registrera sig på det här, man går till dev.windows.com och så loggar man in med sitt Microsoft ID och sen så får man börja fylla i processen för att egentligen få ett konto på det här, företagskonto eller privatkonto. Och det finns en viss avgift också. Jag kan faktiskt inte exakt hur mycket det kostar. Vi pratar om 170 kronor här tror jag för ett privatkonto, eventuellt lite mer för företagskonton skulle jag chansa på. När vi tittar på utvecklingen då, vad man kan tänka på då. Och det här är saker som faktiskt har varit lite jobbiga. Speciellt i den nya storen som då har släppts, där man slår ihop Windows 10 och Windows Phone-storen. Och ambitionen som är att slå ihop även store för Xbox och IoT och sånt där framöver också. HoloLens, ambitionen är ju One Store som man har pratat om. För att se om de når dit ganska snabbt också. Men vad man kan göra när man utvecklar är att när man skapar, man har reserverat namn för applikationen. Man har fyllt i lite grunduppgifter exempelvis för applikationen. Då har man också skapat en slott egentligen i sitt store-konto för den applikationen. Då kan man associera applikationen som man just nu utvecklar från Visual Studio. Genom att i Visual Studio gå på exempelvis Project, Store och välja Associate App with Store. Det här är något som absolut rekommenderas att göra under utvecklingstiden. Därför att man då plockar ner identiteten för appen så som den kommer att heta och vara när vi sedan ska till att publicera den. Vad man ska vara medveten om är att den här associeringen är primärt för Universal Windows-appen. Så om ni också bygger en phone-app för Windows 8.1 i det här så följer inte all den informationen med. Det betyder att när ni vill associera applikationen för Windows Phone 8.1-publicering i nya store, då kommer ni manuellt behöva lägga till saker. Och jag ska se om jag kan faktiskt visa det här. Om man går på Tabata Timen. Det här är nog bara en 8.0 tror jag faktiskt. Jo, i så här. Vi ska gå tillbaka. Ska jag visa lite. Om jag öppnar den här manifestfilen med XML. Så associationen kommer att egentligen fylla i de här sakerna primärt. Namnet på applikationen och vem som är publicerare. Det som däremot inte följer med är faktiskt det här. Phone Product ID har vi märkt. Och det här ID för Windows Phone 8.1-appen, det får man alltså genom att ta det där. Så att man måste alltså in i identiteten på appen, och det här kan då vara lite stökigt om appen inte är publicerad redan och gör det här. Så därför behöver man vara lite kreativ när man ska göra saker med det. Så det kan vara lättare egentligen att testa utvecklingen på Windows 10 och sen ta 8.1 senare. Men det där är någonting att faktiskt ta hänsyn till. Så associera applikationen. Och varför är det här viktigt då? Jo, exempelvis push-notifieringar. Om ni vill testa push-notifieringar så kommer de inte att fungera egentligen fullt ut med tjänsterna om ni faktiskt inte har laddat upp ett paket också och egentligen gjort någon sorts publicering av appen i någon sorts beta-case. Jag kommer återkomma till det också sen. Och sedan kunna ladda hem egentligen licensen för appen från klienten till klienten. Och då behöver man också ha samma identitet egentligen när man gör den här utvecklingen för att få det här lira. Speciellt om man vill integrera det här med servrar och validera kvitton och sånt där som är väldigt viktigt. Så att associera applikationen, se till att ni har rätt ID, speciellt om ni vill push och speciellt också om ni sedan vill göra IAPR, alltså sälja in-app purchases, consumables eller durables. Så är det också här precis lika viktigt. Så push notifications, IAPR, där har vi stött på mycket patrull att få dem att funka utan att vara korrekt associerad. Ofta så vill ni också ha ett unikt ID för enheterna, alltså för devicen i sig. Utmaningen här är att det finns tyvärr inget ID som egentligen är jättelämpligt. För säg så här, ni vill ha ett ID för devicen som är unikt för devicen, men som ni kan använda i flera appar. Det är det vanligaste egentligen. Man vill ha ett unikt device-ID för mig som företag. Det finns ett unikt ID som funkar på det sättet som heter Advertising ID som man kan använda sig av. Då får man ett ID som är just unikt för den här applikationen eller för devicen. Men användarna har möjligheten att stänga av det ID:et. Och det är tyvärr ganska vanligt att användare gör det. Speciellt på phone har vi märkt också. Så att man kan inte alltid förvänta sig att det här advertising-idet finns. Det finns ett annat ID man kan använda som heter ASHVID eller Application Specific Hardware ID. Det är tyvärr applikationsspecifikt och det är en groteskt stor grid egentligen, en massa olika ID egentligen som man slår ihop. Det betyder att det är unikt för den här applikationen och kommer alltså vara skilt från en annan applikation också. Så det är någonting som är lite tufft att hantera. Det som är nytt dock, som jag själv inte har använt mig av än, men som vi tittar på för att använda framöver, det är att det finns något som heter vendor, vendor specific cache, tror jag det heter. Alltså, i application storage för applikationen så finns det något som heter vendor specific, som är alltså en local cache som är vendor specifik. Och där ska man alltså kunna dela information mellan sig. Så man skulle kunna tänka sig teoretiskt att den första appen som installeras, genererar ett unikt ID för applikationen, sparar det i den här vendor-specifika storagen med en nyckel, en key-value collection. Andra appar, och den här appen först också, kontrollerar först om det finns en vendor-specific storage, om det då finns ett unikt ID, och så använder vi oss också av det ID:et. Så skulle man kunna göra. Det finns dock en viss risk att det här kommer krocka med andra devices och sådär. Men det är åtminstone ett recept som jag tror skulle vara det som är enklast att utveckla. Däremot är det bara någonting som finns på Windows 10 och Windows Phone 10. Så det är ingenting som finns på Windows Phone 8.1. Egentligen så skulle man faktiskt vilja... Det här unika ID:et har ju försvunnit också från andra plattformar. Så det är inte bara ett Windows-specifikt problem. Det fanns device-ID på iOS och Android också för. Men nu är det mer de här applikations- eller advertising-IDs eller Ashwids som är det som man ska titta på. Vanligt är att faktiskt många företag väljer att generera unika ID på servern. Vilket egentligen betyder att applikationen vid sin första uppstart går upp och kollar om det finns en serverkoppling. Hämtar ett unikt ID som sedan används. Och då kan man också använda det exempelvis kopplat till en profil eller något annat. För köp så finns någonting med Current App som är egentligen en statisk klass som exponerar metoder för att göra köp, för att göra fulfillments av consumables och för att kontrollera om det finns en produktlista, vad den produktlistan innehåller, inventarier och sådana egentligen på det här sättet. När man utvecklar så rekommenderas att använda Current App Simulator istället. Det är en klass precis som Current App som egentligen då har samma signaturer på metoderna, samma funktionalitet, men som istället läser upp en XML-fil som konfigurerar hur vi vill att våra produkter ska se ut och heta, vad de har för priser. Och också i den simulatorn så kan man berätta för simulatorn hur den ska agera när saker och ting när saker och ting försöker köpas. Och det här tenderar ofta att vara så på både Phone och på Windows att när man gör ett köp mot simulatorn så får man en dialogruta som är grå, ful, som Windows Forms ofta. Där man kan själv då som kund säga, eller användare, det här köpet gick igenom eller gick inte igenom, något annat gick fel och sånt där. Man kan tvinga fram olika typer av beteenden. Och så kan man då testa logiken för vad som händer när saker och ting fungerar. Var väl medveten med, om ni ska bygga appar mot Windows Phone 8.1, om ni fortfarande gör det. Och så är App Simulator nästan det enda man kan använda sig av om man vill också betatesta och skicka ut apparna. För då ofta själv signerar vi apparna. Exempelvis om man går via hockeyapp eller något annat egentligen. Och när man själv signerar en applikation och använder Current App, då får man bara en applikationsfrys. Applikationen bara fryser när det här händer. Och varför vet jag inte, jag har inte fått något riktigt svar på det. Så att simulatorn är bra att ta till sig och att använda sig av. Ganska lätt också att använda regioner eller if-defs eller definitioner och makron för att se till att man använder rätt och fel och sånt. Eller simulatorn, inte simulatorn. Push-notifieringar, samma sak som egentligen för IAP egentligen. Vad tänk på det här att man ska vara rätt associerad. Fundera också visserligen på hur push-notifieringar ska användas. Det är något som flera och fler bör använda sig av. Någonting som också är viktigt... Tyvärr är det så att på alla plattformar så finns det en tendens till att kunder vill lura till sig köp. Alltså de vill lura till sig varor som man köper egentligen med nätverkssniffers eller vad som helst som sätter upp fiddler eller vad som helst som sitter egentligen på nätverket och spelar in köp som görs mot store för att sedan skicka tillbaka svaren till klientappen för att nu har jag gjort något köp från store och liknande, att man fått dragit pengar från konto och sånt där. Det betyder att vad man ska bygga för logik på serversidan när man gör en egen applikation är att man ska validera kvittot som man får tillbaka egentligen från IAPR. Och det alltså, vad det går ut på, det är att man gör ett köp mot store. Man får tillbaka ett kvitto som säger du har köpt den här produkten, en consumable eller durable. Man tar det kvittot, paketerar det, skickar det till sin server. Den servern kommer att plocka hem ett certifikat från Windows Store som man då sedan, det finns processer uppsatta för det här, som man då använder för att kontrollera att den digitala signaturen stämmer överens med det kvitto som just nu har skickats med timestamps. Man skyddar sig från replay-attacker och sånt där. Absolut rekommendation. Jag kommer inte slänga några siffror egentligen, men en stor del av köp som försöks göras på olika plattformar är fejkade. Alltså folk som försöker lura till sig köp. Och det är ju tråkigt, speciellt om det är pengar vi vill tjäna på det. Annonser. Nu är det då banners då som är visserligen mest relevant i Sverige, men om man gör globala internationella applikationer så har man tillgång för banners. Banners finns då för både Windows 10 och Windows Phone. Det finns olika format. Det är 4-5 format per respektive plattform. Man har också något nytt som heter Video Interstitials. Interstitials är egentligen en fullskärmslösning som visar en video. Och Video Interstitials är väldigt effektiv marknadsföring. Det är väldigt hög kickback egentligen på att använda video. Så det är någonting som också finns i det nätverk som Microsoft har, den här Ad Network. Relativt ny teknik är också det som heter mediation. Det här har jag och många med mig andra byggt med själva förut. Vad det ofta går ut på är att om jag har jag kan använda mig av flera stycken annonsnätverk. Jag kan använda mig av Microsoft, jag kan använda Google, jag kan använda vad det nu kan vara för någonting. Och vad jag har byggt för logik exempelvis tidigare är att i telefonen säger jag så här, hej, nu ska applikationen visas, gå upp till Microsoft, hämta en annons. Och så får jag ingen träff, jag får alltså en no-fill rate, eller no-fill. Då kan jag istället säga, okej, okay, då går jag till nästa nätverk, till Google exempelvis, får jag no-fill därifrån, fick jag inte det heller. Och så faller man tillbaka till olika, man har fallback-planer egentligen på vad som, när annonser inte uppfylls för att man vill kunna maximera egentligen det som syns för kunden. Så den här logiken man byggt tidigare och så har man ofta fallit tillbaka på det som är Ad Duplex där man egentligen visar annonser för andra appar och så får man kickback på det genom att ens egen app visas i andra appar och sånt där. Det är ganska vanligt. Men vad man också nu har stöd för är det som heter mediation och det är egentligen den här fallback-funktionaliteten med en annan typ av logik där den här ligger på servern istället. Så man har möjligheten att på servern konfigurera och säga hur mycket av annonserna som ska gå till vissa olika nätverk och hur man ska falla tillbaka och sånt där. Så det är också någonting som är väl värt att kika på om man vill göra annonslösningar. Vad Microsoft också har rullat ut är något som kallas för affiliation. Affiliation är att ni i era appar har annonser för Microsofts andra appar. Alltså ni driver exempelvis från era appar till Office eller OneDrive eller andra tjänster. Och så får man alltså kickback på den trafiken som man driver till Microsofts tjänster och produkter. Det behöver inte bara vara produkter, det kan också vara sådana saker som film och musik och sånt där egentligen som finns i store generellt. Så det är också ett sätt att tjäna lite pengar på. Okej, så utvecklingen. Tänkte, behöver jag visa någonting där? Nej. När vi sedan går in i testfasen. Så tidigare på Windows Phone 8.1 har varit väldigt enkelt. Man publicerar en app som en beta och sedan så säger man en lista. Det här är de kontorna som bara har tillgång till appen. Det har varit väldigt smidigt och enkelt att göra det. Generellt så har jag visserligen fallit tillbaka till att göra betatestning via andra lösningar än Store. Ofta använt HockeyApp. Har ni tittat på HockeyApp förut? Ingen som känner till det. HockeyApp är ju en teknik som Microsoft köpte för ett tag sedan. Där du alltså egentligen laddar, det är som en liten enterprise store kan man tycka. Där man alltså får själv signera applikationen och sen så kan man själv säga vilka applikationer, vilka användare ska ha tillgång till det. HockeyApp har ett SDK som gör att man kan få in crashrapporter, feedback som folk har skrivit in. Jag tyckte att den här appen var sämre än den förra versionen och sånt där inne i appen. Och man publicerar då egentligen genom att man har en webbsida som folk loggar in på och sen så trycker man på en knapp och så laddar man hem ett certifikat och så installerar den tokenen och sen så klickar man på en annan knapp så laddar man in appen. Det är ganska smidigt, det finns för iOS, Android och Windows Phone. Men i nya då Store så använder man generellt oftast kuponger nu för testning. Det här är en modell som de har använt på senaste tiden. Jag tycker inte att den är helt optimal. Vad det går ut på egentligen är att man publicerar appen som dold så att den inte syns i store för vem som helst. Att man inte ens kan söka efter den. Men istället så skickar man ut en kupong till en person eller de som är testare som de då knappar in på i store. Så, och sen så kommer de åt appen ändå, så att även fast den är dold. Och på det sättet kan man alltså distribuera appen till en mindre kundgrupp. Kuponger kan alltså genereras då både för applikationen som helhet men också för IAP:er. Så man kan säga att du behöver inte spendera pengar med ditt kreditkort utan här har du en kupong för exempelvis den här produkten eller den här valutan och liknande. Det som är viktigt när det gäller betatestning, som ofta då är utmaningen, det är att man har motiverade testare. Det låter som sunt förnuft och fånigt, men problemet är att jag har märkt av att jättemånga personer vill vara med i betaprogram enbart för att kunna säga, kolla vad jag har. Att jag har den senaste versionen av den, vad det nu kan vara för applikation egentligen, och bara för att visa kompisarna egentligen. Det är inte mer än det. Det man vill ha när man betatestar och ska ut med en release, det vill man ju ha. Man vill ha in fel rapporter. Man vill ha in så mycket rapporter som möjligt. Därför, vi som utvecklare är generellt riktigt, riktigt usla på att testa vår egen kod. Det är föga förvånande. Jag kan ge min dotter som är 13 vilken app som helst och hon kraschar den i de 3 sekunder som jag har byggt. Men jag kan själv sitta i flera timmar utan att någonting händer. Det är fånigt, men jag vet vilka knappar jag inte ska trycka på. Så då gör ju inte jag det. Liksom. Det är helt sjukt. Så därför ska man ha motiverade testare. Och det kan alltså vara välmotiverat att säga ni testare som är med i den här testfasen i 2 veckor eller 1 vecka eller vad det nu är för många dagar. Alla kommer att få en telefon. Alla kommer att vara med i en utlottning av telefon. Ni kommer att skicka ut trisslotter eller vad det nu kan vara för någonting. Någonting som gör att de är lite mer motiverade under mot prestationen att de faktiskt spenderar 2 eller 3 eller 4 eller 5 timmar i appen. Och det här kan man då använda som analysverktyg som jag kommer att prata om senare till och se till att folk faktiskt gör. Så att det är nog väl värt att faktiskt investera de pengarna för att få en högre kvalitet på appen. Därför det ni inte vill hamna i det är att man släpper en app som första versionen har i massor av krascher och inte fungerar logiskt och därför får dåliga ratings. Så att det där är någonting man bör titta på. Ja, IAP är samma sak där egentligen. Lokalisering, globalisering är också någonting man ska fundera på när det gäller tester. Också stött på utmaningarna att man har skickat ut appen till testare i Sverige. Eller i England och i Sverige kan vi säga. Och sen så börjar det ringa från Indien. Liksom. Eller det börjar ringa från Rumänien. Eller som har skumma tecken exempelvis i filträd eller i sökvägar. Om man kan använda namn och sånt där egentligen. Man får Unicode eller sådana strul egentligen som i apparna. Och så har man alltså inte testat det. Så man behöver också ha en ganska bra täckningsgrad på hela appens funktionalitet. Men också de marknader som man ska försöka ta sig ut på. Okej. Sen går vi in i publiceringen. Och här finns en del att tänka på också när vi ska paketera och publicera applikationen. Det första är versionsnumret såklart. Man har ju major, minor, build och revision. Major, minor, revision, build. Är det tvärtom? Build, revision. Nu kommer jag inte ihåg. Vad man ska tänka på, det är de första 3 som egentligen gäller. Den 4:e siffran får man inte använda i sista store för att göra någonting på. Det är de första 3 som man bara kan använda sig av. Så att den här sista då, om det är bild eller jag tror att det faktiskt är bild sista, som man inte ska använda sig av. Man kan använda den för intern versionshantering istället, men när man publicerar så är det bara de 3 första som gäller. Det man också ska vara medveten av är att om man ska bygga en applikation för Windows 10, Windows 8.1 och eventuellt Windows 8, kanske tidigare versioner, så måste versionsnumret för Windows 10 vara högre än Windows 8.1. 8.1 måste vara högre än 8.0. Och där kan man tycka, men det låter väl sunt liksom, för att man ska kunna hantera uppgraderingar och sånt där. Ja, det kan man tycka. Men om man då har en versionshantering, om man inte har en versionshantering eller om man har versionshantering, så måste den ta hänsyn till det också in i appen. Så att man inte säger att man kan hårdkoda sig att det är 1.2.3 som är vår senaste app. Liksom. För det är kanske bara Windows 10-versionen. Medan 8.1-versionen är 1.2.2. Så man måste verkligen ta hänsyn till versionsnumret när man gör de här utrullningarna, uppgraderingarna och sånt där. Jag kan ta det med AppX och AppX Bundle också. Det är ju ett sätt att paketera applikationer som man sedan laddar upp till store. Bundlen är egentligen en hopslagning av olika arkitekturer och möjligheten att kunna göra delta-uppladdningar av språk och sånt där. det är så att har man valt att ladda upp en AppX bundle till store, då får man inte göra något annat nästa gång heller. Så man måste alltid hålla på med bundles hela tiden. Medan om man laddar upp en AppX, då kan man gå upp till den AppX bundle framöver. Så man kan uppgradera till det. Men man kan inte nedgradera. VAC, Windows Application Certification Kit. Det här är något som jag absolut rekommenderar att ni tittar på. Det här ingår egentligen när man laddar hem Visual Studio och de här Universal Tools-verktygen. Så finns det här certifieringskittet som egentligen ska försöka att vara det som faktiskt också används på store när man certifierar applikationen. Vi har märkt av subtila skillnader ibland, alltså saker som kanske är tuffare på VAC:en än bara i publika store och tvärtom. Men vad det egentligen går ut på det är att man kan alltså själv välja att köra den här VAC:en certifieringen av den automatiserade certifieringen av applikationen på sin egen dator eller på en server eller på en annan dator om man vill göra det. Man måste installera de här verktygen bara. Och det rekommenderas absolut att göra det ganska ofta. Absolut inte precis innan man ska till att certifiera. Då är det nästan lika bra att skicka upp den för certifiering och hoppas att det går igenom. Visserligen tar det ett par timmar extra då. Men därför att om man får fel utav VAC:en som säger att du använder fel API:er eller du har glömt att kompilera med vissa flaggor om du använder C++ och sånt där exempelvis, då får man dem ganska direkt dokumenterade. Och inte bara det, du får också rekommendationer på hur du kan fixa de här problemen. Och så löser man det och så är man bättre förberedd för själva publicering och certifieringsprocessen. Vi använder också det här exempelvis som ett steg i vår continuous integration eller continuous deployment process. Så att när vi bygger för en release eller vi bygger för en betatestning ser vi till att alltid köra certifieringskittet på applikationen och få ut en rapport som säger om det gick bra eller dåligt. Så det finns absolut möjligheter att göra det också. Vi har också för vana, även fast vi använder källkodshanteringssystem och sånt där, att spara undan alla PDB, alltså debugbibliotek egentligen för applikationer som vi publicerar. För att när det kommer krascher, om vi använder egna kraschanalyser exempelvis, så kan vi snabbt haka upp debuggen till den PDB, till just den versionen av applikationen som vi hade tidigare och se så att vi får ut rätt information av krascher och sånt där och vad som har hänt och vad som blir fel så att vi kan laga snabbt. Och det gör vi. Vi sparar undan allt egentligen som vi skickar upp till servern, sparar vi undan alla egentligen alla filer som vi paketerar ihop och sparar undan på varje version så att vi har dem hela tiden sparade. Spara också gärna med faktiskt när ni gör en sådan sparning, alltså marknadsmaterial som bilder och textbeskrivningar och sånt där. Det är ganska skönt att ha dem kvar. Om man skulle behöva rulla tillbaka till en tidigare version så kan det vara bra att bara gå tillbaka till samma information av dokumentation och sånt där också. Sen kan man också faktiskt vara lite medveten om att de stegen som finns i certifieringsprocessen just nu, det är pre-processing, certification, release och publishing. Och det går till på det sättet att när vi publicerar vår applikation så går den in i den här pre-processing, den laddas upp, de här binärerna egentligen. Vi kan direkt få reda på om applikationen har blivit validerad åtminstone så att all information i metadatat om applikationen stämmer överens med språk kopplat till den information som vi har fyllt in i store också. Efter pre-processing så går det in i ett mera manuellt steg egentligen. Det sker både en automatisk certifiering då med det här VAC-verktyget. Men det sker också en manuell process där faktiskt en person kommer att ta eran app, testa igenom appen, se så att den beter sig på rätt sätt. Ni kan också när ni skickar in på certifiering skicka in notis eller ett notes to testers. Så det här är alltså dokumentation för testaren att du behöver det här kontot till exempel för att kunna logga in. Här har vi förberett ett konto för dig. Det här är uppgifterna för det. Så att inte personen kommer till en inloggningsruta och så kommer man inte längre in app. Det är liksom helt värdelöst. För då kan man inte testa och verifiera att certifiera en applikation är korrekt. Vanligtvis är dock att steget pre-processing, certification och till release, förhoppningsvis om allting går bra, är någonstans mellan 24 och 48 timmar. Så de är ganska snabba om det inte är helg. Då har de en lite mer begränsad bemanning på den processen egentligen. Men då kommer man till release. Då har man också, när man publicerar, möjligheten att säga att vi vill direkt ifrån en lyckosam certifiering att appen ska publiceras. Eller vi vill göra det manuellt. Eller så vill vi säga att det här datumet så ska den här applikationen publiceras. Så man kan direkt säga att den här ska direkt skickas ut så fort den är klar. Vanligtvis när man gör uppdateringar och sånt där exempelvis. Eller så kan man alltså välja att säga, nej men jag vill själv trycka på knappen att nu ska den publiceras. Och tänk vad trevligt det vore om man tryckte på knappen där och sen så började folk installera på sekunden nya apparna. Men tyvärr är det så att från release till publishing, eller från publiceringsperspektivet egentligen, så kan det ta ända upp till 24 till 36 timmar även där i värsta fall. Vanligtvis är det kanske mellan 4 och 8 timmar, men det kan ta så lång tid som uppåt en och en halv dag. Det kan också vara så att det här sker parallellt, den här publiceringen. Publicering av applikationen som då ska replikeras ut till servrar i en sorts CDN-nätverk som alla applikationer kan laddas hemifrån, binära paketen alltså. Den kan gå på 10 timmar, medan replikeringen av marknadskatalogen eller metadata som publiceras på andra CDN, det kan ta kortare tid eller längre tid. Så ibland kan man tycka att om jag går in och går direkt på länken till applikationen så hittar jag applikationen och kan ladda hem den, men jag kan inte hitta den när jag söker. Och det där betyder egentligen att det här sker i parallella egentligen sjok när publiceringen. Så det, man är inte förvånad över att det fungerar på det sättet egentligen. Men det kan ta lite tid. Så egentligen, vad man säger då, från det att man trycker på submit och sen säger att man gör en automatpublicering på det här, så skulle jag räkna med mellan 48 till 72 timmar egentligen. 2 till 3 dygn innan appen finns publicerad och ute i rulle. Det här är också första publiceringen egentligen. När man sedan gör uppdateringar så kan det gå ännu snabbare. Men de här sista publicerings- och replikeringsdagen, stadierna, de tar ungefär så lång tid som de gör oavsett hur liten justering du gör. Det betyder att man behöver vara lite planerad i sina kampanjer och publiceringen. Vi exempelvis försöker aldrig att släppa en produkt på torsdag eller fredag. Därför det är inte så roligt när det smäller någonting på lördagen. Man säger märker att man har hittat en bugg och någonting. Man får åka in till kontoret och försöka skrapa fram den sista byggen av vad det är för någonting egentligen. Eller patcha. Eller ännu värre att man sänker en server och sånt där egentligen. Då är det bättre att kunna göra exempelvis onsdag eller tisdag eller onsdag vanliga publiceringsdagar. Då kommer ofta appen ut på torsdag eller senast på fredag och så har man den dagen på sig att agera på oförutsedda händelser egentligen. Det räcker inte med att bara publicera applikationen. Vi ska också sedan börja att nå användarna. Och här behöver man vara duktig på andra saker än att bygga appar med hög kvalitet. Här behöver man vara duktig på att grafiskt beskriva varför våran app är roligare än någon annans app. Det gäller sådana saker som ikoner, marknadsmaterial, badges, banners och sådana saker egentligen som man kan använda sig av. Devisen syns du inte, finns du inte är ganska tydlig när det gäller sådana här appar. Det är en otrolig mängd, även i Windows Store, appar som din app ska synas i och egentligen få komma ut ibland egentligen. Och det här betyder att man behöver verkligen själv jobba proaktivt med att få sin applikation att synas. Du kan bland annat använda Store-funktionalitet för att driva kampanjer. Och vad kampanjer kan gå ut på är att du egentligen skapar annonser som sedan kan användas och synas på MSN eller andra nätverk som du sedan betalar för räckvidden. Du kan också skapa sådana kampanjkoder som du sedan använder själv när du gör kampanjer hos andra medier eller om du bygger en golfapp exempelvis eller någonting, ett golfresultatsapp, så är det ju klockrent att marknadsföra den på Svensk Golf eller på webbsidor som har med golf att göra. Då kan använda kampanj-iden som alltså läggs till länken som du sedan driver in i Store ifrån Svensk Golf eller vad det kan vara. Vad det betyder är att appen i Store-resultatet eller analysverktygen så kommer du att se att Svensk Golf har servat dig med x antal användare. Både från så kallade page views, så här är många som har tittat på den här kampanjen, och conversions, alltså sådana som faktiskt har installerat applikationen. Och baserat på det så kan man alltså ha en kickback eller man kan göra något annat, en deal på det egentligen som man jobbar med. Väldigt effektivt, finns alltså inbyggt redan i plattformen, och vad du kan med den här Current App och Current App Simulator, så kan du sedan också inne i appen, när appen har blivit installerad ifrån en viss kampanj exempelvis, så kan du alltså fråga efter kampanj-idet och baserat på det så kan du faktiskt agera på olika sätt. Vi ser att du är en kund till Svensk Golf. Trevligt, välkommen till våran app. Alltså man kan bygga in sån logik, vilket blir ett väldigt, väldigt personligt agerande. Om man alltså får ett flöde som går från en webbsida till eran eller till Microsoft Store in i eran app och ändå sen man tillbaka nästan. Det blir ett väldigt, väldigt tydligt flöde som man kan använda och bygga sig för. Det finns också sådana här device-material. Så man laddar hem ett marknadsföringskit från Microsoft för hur appen ser ut på tablets och på telefoner och sådär, med högupplösta bilder, pdf-er, jag tror det är PSD-er till och med och PNG-er för webb och sånt där egentligen. Så det finns massa olika saker som man kan använda sig av och se till att det är någon sorts, ja, det syns väl att det är en Surface där, va? Men det, nej, det gör det inte alls det, för det är ett väldigt skumt tangentbord. Men att det är någon sorts generisk hårdvara som inte har några speciella varumärken på sig då, som man kan använda sig av. Har haft en del kunder som tycker att de har släppt sina appar i store och ganska tidigt tyckte att det hände ju ingenting, får ingen försäljning, får ingen volym, men har själva inte slagit på trumman alls och inte spelat för att appen finns på Windows heller. Så jag tycker man bör agera faktiskt själv för att försöka driva sin egen app på lite bättre sätt än att bara publicera den och hoppas att det lyfter. Därför även på Windows så kommer det alltså vara ett brus av appar. Och Microsoft jobbar väldigt aktivt med många stora aktörer för att få deras appar att synas och liknande, som Netflix och alla de här egentligen. Och är man inte i den digniteten där man högst upp, då kommer man att skuffas undan lite på sidan. Och då gäller det att få ratings eller få volym på nedladdningar, och då måste man jobba med andra saker som är utanför. Saker man kan göra när man underhåller och applikationen har publicerats och driver, det är som jag sa tidigare, att reagera då på intryck. Man kan kontinuerligt kontrollera ratings. Analyserna som man får på ratings är inte bara vad är den ratingen just nu, 4,3 eller 2,7 och sånt där, utan kan också se ett delta, hur ratingen har alltså minskat eller ökat under vissa intervall. För det är sånt där som också kan säga att vi ser att ratingen har gått ner sedan vi släppte sista versionen, eller ratingen har gått upp sedan vi släppte sista versionen. Så där kan säga ganska mycket om applikationens status och kvalitet. Trots att man inte får krascher så kan det vara saker som gör att vi har ändrat ett beteende i appen som gör att folk tycker att den är tråkig. Så här kan man alltså titta på. I Store så finns det verktyg för att både reagera på positiva och negativa ändringar och också faktiskt konstruktivt kunna svara på kritik som folk har skrivit. Så om folk har skrivit att den här appen suger, jag kan inte ens installera den på min telefon, då kan ni gå in och säga, hej kära kund, det var trist att den inte fungerar, vad är det som händer, bla bla bla, har du provat exempelvis? Där ska man vara tydlig med, det finns ganska så tydliga riktlinjer för hur man agerar när man svarar sån kritik, att man får inte själv bara säga, du är korkad eller liksom, det är bara för att du inte kan datorer eller vad som helst. Man måste vara ganska konstruktiv och man får inte heller bara köra ett standardsvar. Tack kära kund för att du hör av dig, vi funderar på vad vi ska göra. Liksom. Och så bara bulkar man ut sådana svar. Det får man inte heller göra, för då blir man bannad från de här kanalerna egentligen. Så kan man inte agera på det sättet. Man kan vara konstruktiv och svara på kritik. Vad man också kan tänka på det är att just integrera ramverk för analys av användningen av applikationen. Det kan ju faktiskt vara så att applikationen i sig är sekundär, utan det som ni vill göra är egentligen att kunna serva en annan typ av kunder med information om era kunder, med analys om applikationen används, köpvanor, vilka geografier som använder appen och sånt där. Och där finns det ramverk som exempelvis Application Insights, Mobile Engagement och Hockey App. Alla de här har stöd för just att tracka events, sidor i appen som navigerar fram och tillbaka. Fel. Vad man kan vara medveten här då, det är att Microsoft har köpt 3 stycken olika ramverk och tekniker. Application Insights, Mobile Engagement och Hockey App. Och jag är inte 100 på vilket som är det som de kommer att använda sig av framöver. Jag kan säga att de kommer inte använda alla 3 åtminstone. Någonting kommer att ske. Men jag vågar inte säga om vilket som kommer vara det. Alla 3 har fördelar och nackdelar kan jag säga. Jag tror att det enda som har C++-stöd just nu är Application Insights faktiskt, om jag kommer ihåg rätt. Ja. AB-testning, hur många som har jobbat med det? Känner till konceptet? AB-testning är väldigt intressant och används av väldigt mycket på webb, men också väldigt mycket på mobilsidan. Tyvärr så finns det inga, vad jag har hittat, ramverk för att göra AB-testning på Windows och Windows Phone. Vad AB-testning går ut på, det är att man med binära tester kontrollerar om ett eller ett annat beteende är bättre eller sämre mot användaren. Vad man gör, man släpper applikationen i en version, men man implementerar logik som gör att vi inne i appen, baserat på någon sorts procentsats och någonting, gör att vissa användare får se den här sidan, medan andra användare får se den här sidan. Och så mäter man resultat på vad det genererar i form av köp eller användning, eller att folk är längre inne i appen eller sånt där. Låter kanske komplext, men är väldigt effektivt. Vad man ska få tänka på här när det gäller AB-testning är att AB i det här fallet, för min del i alla fall, säger att det är A eller B. Det är inte A, B, C, D, E, F, G, utan man ska inte ha för många val. Det är ganska binärt. Alltså, antingen D eller D. Och så mäter man och rapporterar på det. Bara för att visa någonting hur det här skulle kunna fungera, så gjorde jag ett enkelt AB-testningsramverk genom att jag, när applikationen startar, så ska jag säga, så hämtar jag först ut ett unikt ID från applikationen. Inget konstigt, jag använder just det advertising ID. Om inte det finns så använder jag en grid som jag bara hashar. Och sen så har jag det här AB-testningsramverket där jag laddar den här UID:n. Det betyder att jag egentligen laddar in en konfiguration för mina AB-tester. Och den laddningen kan ju vara antingen från en server eller en konfigurationsfil eller sånt där. Att jag skickar in ett ID också är ganska intressant. För det betyder att jag kan faktiskt explicit säga att det här ID:et ska vara med i den här gruppen. Eller utav testerna. Eller det här ID:et ska vara exkluderat från alla tester och sådär. Om jag gör sån logik på servern exempelvis. Vad det sedan händer är att jag i min main page exempelvis sätter vidden och innehållet på en knapp till att vara på det här sättet istället för att sätta ett fast värde till 200. Jag säger att hämta värdet double på den här nyckeln button.width. Och så får jag ut då det värdet som kommer ifrån konfigurationen. Och om jag då är med i en grupp som säger att, ja, om den här användaren är med i en testgrupp som säger att du ska få den här värdet exempelvis, så får jag det testvärdet, så kanske är att jag har en större knapp eller en mindre knapp eller placera på olika ställen på skärmen. Och sen så kan jag då sedan när appen trycks, när knappen trycks på, så har jag den här button test click await instance report usage utav button width. Sen också så rapporterar in och säger att den här knappen trycktes på det här sättet. Och på det sättet kan jag alltså få rapporter som säger att om jag placerar knappen på det här stället så trycker fler personer på den. Eller placerar på det här stället och trycker färre på den. Eller färger eller vad det kan vara för någonting. Och det här är ganska enkelt ramverk. Jag ska försöka lägga upp det på GitHub någon gång bara för att se och få upp det. Men det är ganska effektivt att just göra sådana små binära tester. Och på det sättet kan man alltså höja kvaliteten. Genom att kontinuerligt mäta och se vad händer egentligen när olika typer av användare agerar på olika sätt i appen. Så det var lite om AB-testning. Så i slutändan egentligen, att använda Windows Store, att använda de här teknikerna och de ramverken som finns runt omkring Store, så finns det en hel del saker att använda sig av, att tänka på. Både från planeringen, utveckling, testen, publicering och analys eller underhållsdelen. Portalen i sig kan vara lite stökig att komma in ibland. Jag tycker att det bästa sättet att göra det är själv gå in och titta och jobba med den naturligtvis. Jag kan bara lite snabbt ta den här Tabata Timen-appen jag har här nu. Att det här är den app som jag har publicerat för länge sedan. Jag kan se att jag har 90 stycken som har hämtat den här appen de senaste 30 dagarna. Om jag tar de senaste 12 månaderna så har jag kanske 1300 istället. Jag kan se hur det här har förändrats. Det är kanske dags att göra en uppdatering på den här som det är bara en 8.0-paket. Jag kan se att jag har lite annonser i den här. Jag har haft 1300 impressions. Fill rate på 30%. Jag tror det är ganska lågt. Men så jag har tjänat 1 krona och 69 öre på den här appen. Perfekt. Väl motiverat att göra en ny release. Tittar man på det här exempelvis då, på Store, så tycker jag att Microsoft har blivit väldigt mycket bättre på analysverktygen egentligen. Att kunna analysera, skapa rapporter på hur appar laddas hem, vilka länder som är mest populära än andra, hur appen mår i form av health och krascher och liknande. Och också ratings egentligen, reviews, användning, hur länge användarna är inne i appen och sånt där. Och man kan då använda de här Application Insights exempelvis som alltså integrerat med den här portalen för att då också få ännu mer information och ännu mer statistik om hur användarna använder applikationen. Vi kan titta på om man vill tjäna pengar, hur man monetiserar eller man tjänar pengar med annonser, promotions, man skapar kampanjkoder och liknande. Man kan dumpa priser eller man kan skapa rabatter under en viss period egentligen som gör att i store så kommer det stå att egentligen så kostar den 10 kronor men nu kostar den bara 4 kronor och höja upp liksom volymen av försäljning och så där. Glöm inte att mäta på sånt visserligen och se hur sånt gör utfall. Tjänster som push, kartor och sen att vi tittar på den här identiteten av appen också som man kan vara värd att titta på. Jag tror faktiskt att det som jag hade, jag trodde inte jag skulle hålla på en timme, men det var det faktiskt. Så är det några frågor så får ni gärna ställa dem direkt efteråt här i alla fall. Och Annars hoppas ni får en sista bra session. Ni har ju en kvar att gå på. Tack så mycket.